Det första ämnet vi ska tala om är om att döda. Det här är ett relativt känsligt ämne. I all kultivering av den upprätta fa är det absolut förbjudet att döda. Vad vanliga människor än gör bryr vi oss inte om. Det är omöjligt att alla kommer för att kultivera Falun Gong. Vi talar bara om hur kultiverare ska agera. Varför har många kultiveringsskolor genom historien tagit frågan om att döda så allvarligt? Och alla förbjuder dödande. Därför att religioner säger att dödande kan skapa karma. Att döda kan skapa mycket syndkarma för en själv. Och då skulle man inte kunna kultivera mer. I själva verket, som vi har sagt, så har människor kommit till det här stadiet med karma rullande uppe på karma. Det är redan mycket farligt. Men jag har också sagt att eftersom vi ser att människan fortfarande har Buddha natur kvar, så har vi lärt ut Buddha Fa en sista gång. Naturligtvis, när jag började göra det här så sa andra: mänskligheten har redan kommit till det här stadiet och ändå tar du fortfarande fram denna Fa. Med innebörden att mänsklighetens moral nu redan är mycket korrupt och karman är enorm. Förr i tiden, inom den ursprungliga buddhismen, syftade dödande mest på att döda människor. Det var det allvarligaste. Om någon hade dödat en människa, då skulle han inte längre kunna kultivera. I buddhismens utvecklingsprocess kom dödandet av stor boskap också att tas mycket allvarligt. Så småningom, när stora vagnens buddhism utvecklades fram till våra dagar, kom små liv också att betraktas som mycket viktiga. Till slut har en del munkar i utvecklingsprocessen gått i ytterlighet. De är till och med rädda att krossa en myra eller insekt när de går. Så de skuttar fram. De tittar för att försäkra sig om att det inte finns något på marken och tar först då ett steg. Jag säger att det är mycket tröttsamt att leva så där. Ni vet, när vi kultiverar ska vi kultivera öppet och rakryggat. Vi skadar inte avsiktligt några levande varelser. Men vi människor bör ha en mänsklig levnadsmiljö och levnadssätt. Om det görs oavsiktligt eller om en del insekter blir ihjältrampade på vägen, så tror jag det är. För i organismernas värld finns också frågan om den ekologiska balansen. Kanske dess liv närmade sig slutet och det var menat att dö. Kanske var det så. Därför, som jag har sagt, så skadar vi inte avsiktligt några levande varelser. Men vi ska ha vårt levnadssätt, vår livsmiljö och våra livsbetingelser. Vi får inte bli överdrivet försiktiga gentlemän och gå till den andra ytterligheten. Det är också ett fasthållande. Är det inte ett fasthållande? Ett starkt fasthållande, skulle jag säga. Om du grundar det på den logiken, så i samma stund som du sätter ner foten har du inte krossat några skalbaggar eller myror. Men på den mikrokosmiska nivån, hur många mikroorganismer och mycket, mycket mindre insekter har du inte krossat? Oräkneliga. Så är det att döda. Med andra ord kan vi inte se på de här sakerna på det sättet. Vad vi ska göra är att kultivera öppet och rakryggat i vår fulla rätt. Börja med den stora bilden och höja oss. Vi ska inte gå till några ytterligheter. Så varför tas frågan om att döda på så stort allvar? Inom religioner har de sitt sätt att förklara det. Här kommer vi att berätta om det för er utifrån situationen sådan som vi ser den nu, den verkliga situationen. Det allvarliga med att döda har två aspekter. En är att vi upptäckte att när en människa föds, så föds det en av dig i många, många dimensioner. De ser likadana ut som du och har samma namn. Och vad de gör i sin livstid är ungefär detsamma. Självklart finns det vissa skillnader i mindre avseenden, men överlag är det ungefär detsamma. Inom ett visst område i alla av universums dimensioner föds en av dig. Jag säger att en människa är en mycket komplex varelse. Deras kopplingar till dig liknar vetenskapliga molekyldiagram där en boll är länkad till en annan med en linje. En boll är länkad till en annan boll med en bindning. Bindningar kors och tvärs i alla riktningar. Det är lite likt de kopplingarna och du är i mitten. Men på samma gång är de självständigt existerande levande varelser och ändå är de alla också du. I en bemärkelse kan detta kallas hela din integrerade helhet. Då finns det ett problem här. Om en av dig i allt detta, eller om en levande varelse som inte har fullbordat hela sin livsväg. Plötsligt dör halvvägs, vare sig han dödades eller dog i någon naturlig eller av människan skapad katastrof. Då skulle det leda till en mycket farlig situation. Nämligen att den här varelsen som har dött inte skulle ha någonstans att ta vägen. Varför har den ingenstans att ta vägen? För att hela den varelse som han tillhör måste vänta tills de alla fullbordar sina livsvägar. Först då kan de gå tillsammans i sökandet efter sin slutdestination. Så den bland dem som har dött har ingenstans att ta vägen och måste fortsätta att vänta. Och den sortens väntan är verkligen plågsam. Förr talade munkar om att frälsa de bortgångna. Den egentliga innebörden i att frälsa är i själva verket att frälsa dessa människor. Hemlösa själar och hungriga spöken som inte har någonstans att ta vägen. Det är vad religioner säger. Men som vi ser det har han verkligen fallit ner i ett tillstånd med stort lidande. Så han hatar verkligen personen som skadade hans liv. Och under hela den här tiden i sitt liv kommer han att fortsätta hata. Hans sinne kommer att alstra karma, hela tiden skapa klumpar med karma i luften och knuffa över dem till personen som skadade hans liv. Så mördaren kommer konstant att ackumulera karma. Dessutom kommer dödandet i sig generera mycket karma. Det försätter en levande varelse i ett tillstånd av stort lidande under väldigt lång tid. Så det här är en av aspekterna av hur allvarligt det är. Vi har sett att det verkligen är så här. Det finns också en annan situation. Eftersom en människas livstid, ändra när han föds eller när han har fullbordat sin utmätta livstid, som jag sa, när en människa föds kan man se hela hans liv. Är då hela hans liv format naturligt? Eller är det arrangerat av någon? Hur som helst är det inte slumpmässigt. Om hans livstid verkligen är arrangerad av någon, då handlar det inte bara om hans liv. Alla människor måste komma till det här samhället och göra alla sorters arbeten. Hur de fullbordar hela sin livsväg, vilka sociala relationer som uppstår mellan dem. Alla dessa saker balanseras och är arrangerade. Om en levande varelse har dött, då kommer den sociala ordningen som har arrangerats av högre liv att förstöras. Eftersom man har förbindelser med andra genom sitt arbete så kommer de saker han tillverkar att gagna andra. Hur som helst finns det olika aspekter i fråga om sociala kontakter. I grund och botten kommer alla de sociala kontakterna att ha brutits. Så efter att den här personen dödar någon kommer inte ens det där högre livet att förlåta honom. Så tänk på det. Kan den här personen fortfarande kultivera? Så allvarligt är det. För när det gällde de som kultiverade på de världsliga småvägarna, deras mästare var inte på en hög nivå. Så fort en sån människa dödade någon skulle till och med hans mästare vara illa ute. Det är tankegången. Så frågan om att döda är, som vi ser det, verkligen mycket allvarlig. Det här involverar också frågan om barmhärtighet. Särskilt i kultiveringen inom buddhaläran måste man ägna uppmärksamhet åt barmhärtighet. Utan barmhärtighet kan man inte erbjuda räddning till alla varelser. visar då inte dödande brist på barmhärtighet? Involverar det inte också frågan om barmhärtighet? Bakom allting ligger ödesförbindelser, vad du än tror. Kanske du var skyldig andra något i det förflutna, så de kommer för att skada dig. Så kan det vara. Självklart, att göra dåliga gärningar. Om någon medvetet gör dåliga gärningar, då är han helt utom kontroll. När han gör så skapar han karma. Det är den situation vi har sett. Så vi talar om den här frågan med alla och den är ytterst allvarlig. Dessutom har vi upptäckt att många levande varelsers liv är likadana som människors. Buddhismen talar om samsara, och om det är sant, vad är då skillnaden mellan det intelligenta livet hos andra djur och en människas urande? Naturligtvis, om det finns tid ska jag ge er exempel på de här sakerna genom att använda moderna vetenskapliga upptäckter. Så vi har tagit upp det här ämnet och det är mycket allvarligt. Om du vill kultivera inom Falun Dafa, då kan du inte döda mer. Vi är förstås i söder här, särskilt på sommaren. Om du inte äter något medan det är färskt, så kommer det att stinka och ruttna väldigt snart. Hur som helst, vad vi gör är att lära ut fa till utövare. Vi berättar inte för vanliga människor hur de ska leva väl. Hur ska den här frågan hanteras? Jag tror... Nåväl, alla bör bestämma den här frågan för egen del. På tal om att döda, som jag sa, får vi inte bli överdrivet försiktiga gentlemän när det gäller obetydliga saker, som att vara rädd för att krossa en myra när man går. Om man betraktar det på det sättet, eftersom allt vi äter är levande, så skulle vi alla slå knut på halsen och sluta äta och dricka. Hur skulle vi då kunna kultivera? Så vi kan inte göra det. En del människor kanske frågar, hur är det med flugor och myggor? Det finns mycket mygg i söder. Vad ska vi göra? De biter människor året runt. Och flugor är smutsiga. Du är en utövare, så du är inte rädd för sjukdom. Men hur är det med barn? Flugor kan föra med sig bakterier. Jag säger att det är lätt att hantera. Du kan driva ut dem. Att driva ut flugor är inget problem. Självklart, de där myggorna är svåra att driva ut. De håller sig stilla på mörka ställen. När du försöker driva ut dem så rör de sig inte. Och sedan kommer de ut igen på natten och biter dig. Jag tycker att det här bör hanteras på följande sätt. Jag sa att människor bör ha en mänsklig levnadsmiljö, ett mänskligt livsutrymme, ett mänskligt sätt att leva. Om en mygga biter människor och du smäller till den, om du dödar den så dödar du den. För som en utövare är du inte rädd för den. Men om barn i din familj skulle bli bitna så skulle det inte vara så bra. Tänk om de fick en smittsam sjukdom. Det finns ett sånt problem. Så om du dödade den, då dödade du den. Men vi skadar inte levande varelser utan anledning. Men det här är bara begränsat till såna här saker. När det gäller andra varelser, om du skulle döda någon bara för att han irriterar dig, så är det inte tillåtet. Jag kan också ge ett exempel med en historia från när Sakyamuni spred sin dharma i Indien för 2500 år sedan. En dag ville Sakyamuni ta ett bad. Det här var i skogen, så förhållandena var mycket torftiga. Han sa till en av sina juniorlärjungar att rengöra badkaret åt honom. Badkaret var antagligen inte som de moderna. Kanske var det av sten och inte så slätt. Så lärjungen gick för att rengöra badkaret men upptäckte att det var fullt med insekter. Eftersom det var ett stenbadkar kröpte insekter överallt och det var svårt att få ut dem. Juniorlärjungen insåg att om man skulle försöka få ut insekterna så skulle han kanske döda dem. Så han vände om. Det fanns inget att göra. Skulle det inte vara att döda? Så han kom tillbaka och sa till Sakyamuni, ärofulle mästare, det kryper insekter överallt i badkaret. Det han menade var att om jag rengör det så kommer insekterna att dödas. Sakyamuni tittade inte på honom utan sa bara till honom igen, gå och rengör badkaret. Sakyamuni gav honom uppgiften så han gick. Men sedan kom han tillbaka igen. Han tänkte att Sakyamuni kanske inte hade förstått vad han sa. Så han sa, ärofulle mästare, badkaret är fullt med insekter. Om jag börjar rengöra badkaret så kommer jag att döda dem. När Sakyamuni såg att lärjungen inte hade upplyst till det sa han, det är badkaret jag vill att du ska rengöra. Lärjungen upplystes plötsligt till det, rengjorde sedan badkaret och Sakyamuni tog ett bad. Det vill säga, vi kan inte sluta gå för att det finns insekter på marken och vi kan inte sluta bada för att det är insekter i badkaret. Grönsaker och säder, levande varelser, skulle vi då till och med slukna ut på halsen? Det skulle inte gå, för det är just på det här sättet människor lever. Det är dödande som vi talar om. Förr ansågs stora levande varelser alltid som mycket viktiga. Små levande varelser tas också mycket allvarligt, så vi undviker så gott vi kan att döda, undviker att göra sådana saker, men vi måste upprätthålla vår levnadsmiljö, och det är inte heller fel. Förresten, på tal om detta, låt mig nämna att det finns en del falsk qigong och falska qigongmästare som också talar om frågan att döda. Men vad säger de? De säger att det är tillåtet att döda på den första och femtonde dagen i månaden enligt den kinesiska månkalendern. Och vissa säger också att det är okej att döda dem med två ben. Så de med två ben är inte levande varelser. Och att döda människor är inte att begå en synd på den första och den femtonde. Om en qigongmästare är äkta eller falsk, från orden som kommer från hans mun kan du avgöra om han är ond eller upprätt. På tal om att döda, låt oss tala om att äta kött. En del människor frågar, räknas köttätande som att döda? Det räknas inte som att döda. Hur skulle det kunna göra det? Det var inte du som dödade. Du har bara ett fasthållande vid kött. På tal om att äta kött, låt oss först tala om fasthållanden. Kött är mycket välsmakande och är beroendeframkallande. Så en del har ingen aptit utan kött och de känner inte för att äta ett mål utan kött. Varför? Därför att det smakar mycket gott. Det är beroendeframkallande, så människor vill äta det. Naturligtvis, alla på den här kursen, jag sa inte att ni inte längre ska äta kött. Jag sa inte det. Vi har vårt sätt att ta hand om det. Först ska tala om att äta kött. Det är ett mycket starkt fasthållande. Att kultivera kräver att man släpper det här fasthållandet. Ger upp det. Tänk på det. Jag sa nyss att det var ett fasthållande. När jag höll kurs i nordost var det tre personer som promenerade ut från parken. Det var morgon. Jag passerade parkentrén och de tre kom ut från parken och pratade högljutt med varandra. En av dem sa, vem skulle öva en qigong-metod som kräver att man inte får äta kött? Även om jag måste offra 10 år av mitt liv så skulle jag ändå äta kött. Han skulle offra 10 år av sitt liv för att äta kött. Tänk vilket starkt fasthållande vid kött det är. Han skulle till och med offra sitt liv för det. Ska inte ett sånt starkt fasthållande ges upp? Jo, det ska ges upp. Så huvudsyftet med att inte tillåta köttätande är att få dem att ge upp det här fasthållandet, vilket vanliga människor inte kan ge upp. Vi talar om fa. Sakyamuni undervisade på sin tid utifrån kraven i sin skola. Han talade inte om fas övergripande principer. Faktiskt är det verkliga syftet med att inte låta dig äta kött att få dig att ge upp alla möjliga fasthållanden. Och det gäller inte bara kött. Du kanske säger, jag bara älskar att äta den här sortens mat eller den där sortens mat. Alla dessa är fasthållanden. Då måste alla elimineras. Men hur hanterar vi detta i vår skola? Vi poängterar att fa förädlar utövaren, också kallat gång förädlar utövaren. När du inte utövar, förädlar gång dig. Så en mängd tillstånd uppstår ur din gång. När en del utövar så gråter de, för en del visar sig det här tillståndet, för andra visar sig något annat tillstånd. och en del kan inte äta kött. Varför? Därför att det finns en sak i vår gång som eliminerar ditt fasthållande vid kött. Så du behöver inte själv avsiktligt säga, jag slutar äta kött från och med nu. Självklart, för de bland oss som inte åt kött innan, fortsätt så, det går bra. Nu talar vi bara om våra ordinära kultiverare. Jag sa inte till er att sluta äta kött. Men när ni fortsätter att utöva vår Falun Dafa kan ni plötsligt en dag inte äta kött. Du tycker att det stinker. Och om du äter det vill du kräkas. Du kommer garanterat att må illa. Självklart är människor olika. En del kan äta en hel skål med kött. En sån människas begär är väldigt starkt. Men på hans nuvarande nivå är den saken som eliminerar hans fasthållande ännu inte tillräckligt stark. Så fastän han också tycker att kött är oaptitligt kan han fortfarande äta det. Men så fort han gör det får han ont i magen. Det visar honom också att han inte ska äta det mer. Betyder det här att vi från och med nu inte kommer att få äta kött? Att vi aldrig mer kan äta kött? Nej, det gör det inte. I vår metod är huvudsyftet med kultiveringen inte att få dig att ge upp något materiellt, utan det är att få dig att ge upp dina vanliga mänskliga fasthållanden. De saker du inte har kunnat släppa. Så när det här fasthållandet har släppts kanske du en dag kan äta kött igen. Det luktar inte illa och när du smakar på det är det okej. Då kan du äta det, inga problem. Om du kan äta det, sätt igång. Om du inte kan äta det så kan du naturligt inte göra det. När du kan äta det igen så är det för att ditt fasthållande har eliminerats. Men du upptäcker att det inte längre smakar gott. När de lagar kött hemma äter du tillsammans med dem och när de inte gör det tänker du inte på det. Så fasthållandet är borta. Målet har uppnåtts och vi bryr oss inte om ifall du äter kött från och med då. Men att kultivera bland vanliga människor är komplicerat och man vet aldrig när fasthållandet kommer fram igen. Om de alltid lagar kött i familjen och du alltid känner doften så kan du bli beroende igen. Det här kan upprepas många gånger. Plötsligt en dag kan du kanske inte äta kött igen, men efter ett tag när fasthållandet har eliminerats kan du äta det igen. Självklart, i vår metod brukar det inte vara så länge, vanligtvis omkring 2 månader. För en del varar det bara 1 eller 2 veckor, eftersom de oftast inte är så fästa vid kött. Det går över mycket snabbt. För en del måste det pågå ett tag, men det tar som mest ett halvår. I vanliga fall tar det mindre än ett halvår. För de flesta elimineras det här fasthållandet inom 1 eller 2 månader och sedan är det bra. Det är allt vi ska säga vad gäller att äta kött. I den ursprungliga buddhismen talade de inte om att avstå från kött. När Sakyamuni ledde sina lärjungar och lärde ut dharma under den tidiga perioden fanns det inget sådant bud. Nu anses kött vara tabumat eller hun. Det är förbjudet enligt buden. Faktum är att dagens buddhism är en reformerad buddhism. För när Sakyamuni etablerade buddhismen fanns inga bud mot att äta kött. Han förespråkade att eliminera de mänskliga fasthållandena vid mat och att inte vara kräsen, men han pekade inte ut kött. Som jag just sa är det oacceptabelt för er att hålla fast vid någonting. Om du gillar någon särskild mat upptäcker du plötsligt en dag att du blir illamående så fort du ser den maten eller att din mage känns väldigt sur och du kan inte äta den. Det här är för att eliminera ditt fasthållande. Det kan också hända med annan mat. Det kan också uppkomma ett sånt tillstånd. Herr Sakyamuni lärde ut sin dharma under de första åren i Indien. Varför lärde han inte ut att avstå från kött? Det var för att världens befolkning ännu inte var så stor. Många regioner var mycket outvecklade och jordbruksarealen i hela världen var mycket begränsad och landet var täckt med skogar och sjöar. Därför var det mycket ont om säd. Dessutom levde många av människorna som just hade kommit ut ur det primitiva samhället ett nomadliv. Och var kanske tvungna att jaga för att få mat. Därför var kött en basföda i en del områden. Maten var väldigt begränsad och det gick inte att vara kräsen. Varför tog Sakyamuni med sig sina lärjungar för att gå och tigga mat? Det var för att få munkarna att släppa de vanliga människornas begär. Människor kan inte släppa pengar. Jag låter er inte röra pengar. Jag får er att lämna era hem. Människor gillar alla möjliga saker. Jag låter er inte ha några av dessa saker, utan låter er bara ha en tiggarskål och tvingar er att släppa olika fasthållanden. Självklart, de mänskliga fasthållandena, det är mycket svårt för människor att kultivera. Deras fasthållanden kan visa sig när som helst. Så med tiden började en del munkar att jämföra sina tiggarskålar. Se hur stenen på min är formad. Det ser verkligen bra ut. Sedan säger han, min ser bra ut. Och andra säger, min är av silver, min är av koppar eller min är av jade. Så de började jämföra sina tiggarskålar. Och vissa började samla tiggarskålar och sa, jag fick tag på en bra, jag behåller den. Jag behåller några tiggarskålar. Sakyamuni såg detta och gav alla en dharmaföreläsning med fokus på dessa tiggarskålar. Han sa, var inte fästa vid de här sakerna. Om ni vill vara fästa vid de här sakerna, gå hem igen. Det finns gott om bra saker i era hem. Gå och samla dem. Varför värdesätta en tiggarskål? Så han höll en dharmaföreläsning just utifrån dessa tiggarskålar. På den tiden siktade den kultiveringsmetod som Sakyamuni ledde sina lärjungar med på att maximalt eliminera fasthållanden. Därför ägnade sig munkarna naturligt inte åt jordbruk, gjorde inte affärer eller arbetade. Mattillgången blev då ett problem, så han ledde sina lärjungar till att gå och tigga mat, tigga om allmosor. På den tiden var det mycket ont om säd och annan mat och människor skulle ge dig vad helst de åt eller till och med sina rester. I många regioner åt de mest kött. Om de fick lite över skulle de ge det till dig. Vill du inte ha det? Det var till och med svårt att få ett mål om dagen. Och landet var glesbefolkat, så han förbjöd inte köttätande. Det fanns inget bud mot att äta kött. Men på den tiden fanns bud mot hun eller tabumat. Varför förbjöd han hun? Han kallade inte kött för hun, men nu kallas kött för hun. Ni vet, Sakyamunis dharma kan sammanfattas med tre ord: bud, meditation, visdom. Buden var för att nå koncentration, vilket var kärnan i deras skola. Så de måste sitta i meditation och verkligen kultivera. Se hur munkar nu för tiden verkar ta läsandet av skrifter som det viktigaste. Nåväl, det är också bra, men man måste också kultivera, och det gör de inte. Många munkar läser inte ens skrifterna mycket. Tre mål om dagen, sedan hoppa i bingen. I meditationsrummen ser man ett tjockt dammlager på meditationsbänkarna eftersom ingen sitter på dem. Man måste sitta i meditation och verkligen kultivera, men ingen kultiverar. På den tiden utövades den verkliga kultiveringen dagen lång. Man mediterade dag och natt, det var huvuddelen. Nu gör de inte det längre. Eftersom meditationen var en av de viktigaste aspekterna för att höja sin nivå, om någon störde dig medan du mediterade så ansågs det vara det skadligaste. Om en munk åt sådant som lök, ingefära eller vitlök skulle den starka lukten störa andra så att de inte kunde komma in i stillhet och inte kunde kultivera. På den tiden satt munkar i meditation i cirklar om 8 eller 10 personer i en skog eller i en grotta. Med en sådan stark lukt kunde andra komma in i stillhet. Så på den tiden var det tydligt föreskrivet att lök, ingefära och vitlök tillhörde hun och inte skulle ätas. Det är därifrån munkarnas tabu mot lök, ingefära och vitlök kommer. Faktum är att när de har kokat så luktar de inte längre och då finns inget sånt problem. Så det var förbjudet att äta rå lök, ingefära eller vitlök. När buddhismen kom till Kina hade den redan reformerats i Indien till Mahayana, den stora vagnens buddhism, och buden hade mångdubblats. Kraven var till för att uppnå kultivering av bodhisattva-fa eller till och med buddha-fa. Alltså höjdes budens krav, bland annat genom att göra kött till hun och införa ett förbud mot att äta kött. Det var så det gick till. Nyss talade jag om köttätande och själen bakom det. Ni vet att det har funnits många munkar som har nått en hög nivå genom kultivering och upptäckt att köttätande eller icke-köttätande inte alls är huvudsaken. En del människor särskilt i Guangdong-provinsen och i Sydostasien, har följande uttryck. Om du frågar dem, kultiverar ni Buddha? Då, som om dessa ord var gammelmodiga, säger de inte att de kultiverar Buddha. De säger, min familj är vegetarianer, med innebörden, jag kultiverar Buddha. De anser att det att vara vegetarian är detsamma som att kultivera Buddha, men det är långt därifrån. Om du inte äter kött har du bara gett upp ett fasthållande som enbart rör frågan om kött. Men människans fasthållanden är allt för många. Som jag sa, skryt, avundsjuka, alla sorters mentaliteter, de är extremt många. Om du ger upp detta enda fasthållande, räknas det som buddhakultivering? Jag säger, långt därifrån. Det kan inte representera buddhakultivering. Nu är det slutdarmatiden, så de har blivit förvirrade. De tror att om jag inte äter kött kan jag bli buddha. Men det kommer inte att gå. Om ditt qingqing, hjärtats natur, inte höjs, så tala inte ens om köttätande. Inte ens om du skulle fasta skulle du lyckas. Så är det. Du måste verkligen höja dig själv. Du måste omsätta det i praktiken bland vanliga människor, i denna den mest komplicerade miljö, i livets hårda skola. Det är enda sättet du kan höja dig på i kultiveringen och göra dig av med alla de dåliga sakerna som människor har. Nyss talade jag om hur vi betraktar frågan om köttätande i Falun Gong. Vi tvingar dig alltså inte på ett onaturligt sätt. Självklart, redan tidigare har en del personer avstått från kött. Fortsätt då bara på det viset. I själva verket, när du når en mycket hög nivå i kultiveringen, måste du göra det på det sättet. Men vi, för egen del, kanske frågar en del, vad äter läraren? Jag äter allt. Men jag äter inte de giftiga ormarna och andra röriga saker. Jag äter den vanliga maten. Och om det är kött i den så äter jag det som alla andra. Men jag är inte fäst vid det. Om det finns kött i den så äter jag tills jag är mätt. Det är allt. Det viktigaste att ta hänsyn till är att jag kom ut för att sprida fa. Jag måste göra så här. Jag kan inte undvika många sociala aktiviteter såsom mottagningar och sådana saker. När Sakyamuni spred dharman på sin tid stötte han också på dessa frågor. På tal om att äta kött. Låt oss tala om att dricka alkohol och röka. Eftersom de alla är mänskliga beroenden och beroenden är fasthållanden. Om du är beroende, då är du fäst vid det. Du kan inte ge upp det. För inom religioner sa de att drickandet av alkohol kan röra till ens natur. Och om din natur rörs till, skulle då inte allt röras till? Hur kan du då kultivera? I den daoistiska läran brukade de också säga att alkoholdrickande blockerade meridianerna. Naturligtvis, om det är sant eller ej, det kommer vi inte att tala om. Men vi tycker att vad vi har sett är att alla de saker som alstrades genom kultivering i din kropp, särskilt de från buddhaläran, störs av alkohollukten. De tycker verkligen illa om alkohollukten. När du dricker alkohol kommer alla de levande varelserna i din kropp, inklusive din gång, kultiveringsenergi, att lämna din kropp. De kommer inte att stanna kvar på din kropp. Lukten är mycket stark. Så jag uppmanar er, det är bäst att ni inte dricker. Okej, men hur är det med oundvikliga sociala aktiviteter som mottagningar? Nu för tiden, särskilt här i söder, med reformerna och när landet öppnar sig, så kommer ingen att tvinga dig. De frågar vad du vill dricka. Du tar en läsk, någon tar en sprite, någon tar mineralvatten och någon tar en öl. Jag skulle säga att du kan ta vad helst du vill ha. Om du verkligen vägrar dricka, tror jag inte att någon kommer att tvinga dig. Att dricka. Människor som inte kultiverar säger att drickandet av lite alkohol kan förbättra blodcirkulationen och att det verkar ha en del bra effekter på hälsan. Det är en vanlig människas ord. Men som en utövare, vilken blodcirkulation förbättrar du? Behöver du det för att förbättra din blodcirkulation? Vi ska nu tala om rökning. Den här rökningen. Människor säger att vindrickande kan. För vanliga människor kan alkohol stärka kroppen och för de äldre kan kylan fördrivas om man dricker lite, så sägs det. Och åtminstone inom kinesisk medicin har de medicinsk alkohol. Jag ska förresten berätta att inom Dao-läran, de som kultiverar den stora Dao, det finns en sorts stora Dao. Inte alla metoder är sådana här, men en del skolor framhåller drickande. De slutar inte förrän de är fulla. Sedan sover de och vaknar inte på några dagar eller några månader eller till och med några år. Varför? Jag säger, det är inget fasthållande som får dem att göra så. Det är för att de inte kultiverar den människan, utan kultiverar den sekundära uranden, det sekundära medvetandet. De använder alkohol för att bli medvetslösa, och först då kan den där personen kultivera. Det är verkligen sorgligt. Många vet att genom historien var många odödliga mycket bra på att sova, och de beundrades. De är verkligen patetiska. De vet inte ens själva vem som kultiverar. Först vid det allra sista steget kommer de att förstå. Självklart, av den fas som vi lär ut idag finns det många saker som inte ska göras kända för människor. Vi förstår, när Sakyamunis Dharma spreds hängde mycket på att upplysa sig till saker och ting. Men idag har vi talat om det mycket klart. Men vi gör den här specifika saken utifrån den nuvarande, mycket speciella historiska perioden. Om du skulle tala om Dharma likadant som det gjordes förr så skulle människor inte lyssna. Det är ännu svårare för dagens människor att bli upplysta. Även om det har sagts till dem så är det inte säkert att de lever upp till det. En del kommer fortfarande med röriga frågor. Naturligtvis skiljer sig upplysningsförmågan från människa till människa. Låt oss gå tillbaka och tala om rökning. Människor säger att alkoholdrickande har vissa fördelar för vanliga människor. Men rökning är inte det minsta bra för människor. En del säger, när det var en kampanj mot rökning. Började en del rökare att säga att rökningen kan hjälpa hjärnan att vila eller kan få nervsystemet att slappna av, att det är bra för mentalt arbete. Jag säger att det är att lura sig själv och vilseleda andra. Rökning kan inte göra någonting för att friska upp din hjärna eller vara till någon fördel för dig. Tvärtom skadar det dig. Varför känner sig då en del människor utvilade efter att ha rökt? Varför finns den känslan? Som jag sa är alltid ditt sinne. Det är självbedrägeri. Du tänker att det är så. Du tror att det är så. Så ditt sinne har en sån effekt. Samtidigt är det inte det att du rökte en cigarett som fick dig att börja må bättre. Det var det att medan du rökte gjorde du ingenting. Du satt där och vilade så du kunde slappna av. Det var inte rökningen som gjorde dig mer utvilad. Så rökning gör dig inget gott. Du vet, som utövare måste vi också rena våra kroppar, fortsätta rena våra kroppar, hela tiden rena våra kroppar och göra genombrott mot högre nivåer. Och människor med sjukdomar måste rena sin kropp och göra den fri från sjukdomar. Vi hjälper dig hela tiden att rena din kropp och gång spelar den rollen. Och sedan går du och häller i dig hinkvis med svart massa. Du vet, nu för tiden när de säger att man inte bör röka så säger de att det är dåligt för hälsan. Och när de informerar människor om rökningens effekter genom många exempel. Vid dissektion upptäcker man att luftstrupen, bronkerna, luftvägarna och till och med lungorna på långtidsrökare är helt svarta. Till och med matstrupen är svart. Alla luftvägarna är svarta. Vad de säger är mycket sant. Efter dissekering är allt frilagt och kan ses av alla. Det är helt svart. Naturligtvis är det svart. Ni vet i norr. Nordbor vet att när skorstenarna används länge måste man rengöra dem. Annars blir de tilltäppta. Dina rengörs inte och svart stoff drivs hela tiden in där. Naturligtvis blir det helt svart. Eller hur? Dessutom måste du som utövare hela tiden renas. Men ändå förorenar du hela tiden dig själv. Hur stämmer det med vad vi gör? Så jag säger att om du verkligen vill kultivera, sluta då att röka. Har du någonsin sett en Buddha eller en Dao-kultiverare eller en tempelstaty av en Buddha sitta där med en cigarett? En del människor kan inte sluta. Du säger, jag kan inte sluta. Den främsta orsaken är att du inte har viljestyrkan. Du vill inte sluta. Ditt beroende är för starkt. Självklart, utan motivation verkar det mycket svårt att sluta. Jag säger er, om ni vill kultivera så sluta från och med nu. Den goda nyheten är att medan jag har talat om rökning idag så har jag sänt ut någonting som gör att om du röker igen kommer du att tycka att tobakslukten är mycket obehaglig. Du kommer att få en dålig smak i munnen. Du... Så ditt beroende kommer att bli mycket svagare. Så sluta från och med nu. Nu har du chansen. Om du inte slutar nu kommer det inte att finnas någon mer sådan här chans. Nyss talade vi om att döda och om att äta kött. Nu ska vi tala om avundsjuka. Den är mycket allvarlig. Vi måste diskutera den särskilt. Det måste vi. Det går inte att inte diskutera den. När jag talade om Xinjiang så talade jag alltid allmänt. Jag diskuterade inte några fasthållanden särskilt. Men vi måste ta upp avundsjuka. Varför? Därför att den är väldigt stark bland dagens människor, bland moderna människor. När de gör dåliga saker är mycket av det orsakat av avundsjuka. Många har skadat sin kropp. De kan inte sova gott eller äta bra och det är också orsakat av avundsjuka. Det stör allvarligt dagens människor. Så var kommer den ifrån? Hur uppkommer den? Ni vet att vi kineser är mycket inåtvända. Utlänningar, det vill säga västerlänningar, tycker att det är konstigt. Varför är kineser så här? Oavsett om något är bra eller dåligt så säger de det aldrig. Det är uppenbart att det är på ett sätt, men de säger att det är på ett annat sätt. I själva verket är det blygsamhet, men de förstår inte det eftersom de är mycket utåtriktade. Vad som är, det är. Kineser är inte såna. Man kan inte se om de är glada eller arga. Självklart, att vara väluppfostrad och mycket blygsam är en bra sak, men det medför också en dålig sida. Vi ska se på saker från båda hållen, se dem dialektiskt. Den här inåtvändheten kommer från den kinesiska konfucianismen som talar om självkontroll och att vara väluppfostrad och att inte avslöja sina inre styrkor. Människan idag i slutarmatiden, vare sig det är inom konfucianismen, taoismen, buddhismen, katolicismen eller protestantismen, hur många följer deras krav? Det vill säga, det finns ingen far kvar i deras hjärtan för att upprätthålla en standard. Slutar man har anlänt. Så när det har kommit till en sån tid, när människan är bortom kontroll, så kan sånt som vår kinesiska inåtvända karaktär leda till intensiv avundsjuka. Nyss sa jag att utlänningar är utåtriktade. Här är ett exempel. Ta en utlänning. När han är glad kan man se det. När han är arg kan man se det också. Och efter en stund, när han har lugnat ner sig, kan man se det igen. Alla dessa saker uttrycks och han tänker att det är så det är. Han betonar inte saker som blygsamhet och sådant. Han tycker att man ska vara realist. Men kineser tänker inte så här, så skillnaden är enorm. Kineser är väldigt inåtvända, medan västerlänningar är väldigt utåtriktade, så det kan ge uttryck för dessa saker. Till exempel, om du arbetar i utlandet och gör ett bra jobb så blir chefen glad och ger dig en bonus. Han ger dig mer pengar. En utlänning är mycket utåtriktad. Han blir verkligen glad. Han räknar pengarna inför alla, sedel för sedel och säger yes, chefen gav mig så här mycket pengar. Och sedan stoppar han dem i fickan och går iväg. Han gömmer dem inte för någon. Men en kines skulle inte göra så. Om du gör ett bra jobb och din chef eller arbetsledare ger dig en bonus så tar du emot pengarna i smyg och lägger snabbt undan dem. Du vill inte att andra ska få veta. Varför? Därför att andra skulle bli avundsjuka. Inte ens dina vänner kan släppa det utan säger kom igen, bjud oss på middag. Ta med oss ut. De får det att gå ut. Så dessa två olika tänkesätt leder till två olika sorters konsekvenser. I utlandet, om ett barn får 100 poäng i skolan, blir han överlycklig. Han springer hem med provet i handen och ropar, jag fick alla rätt, jag fick 100 poäng, hoppande och skuttande hela vägen hem. Hans grannar öppnar fönstren och säger, hej Tom, bra jobbat. Bra gjort, Jack. Få alla rätt nästa gång också. Grannarna gläds med honom. Men om det hände i Kina skulle det vara illa. Den här eleven får alla rätt och springer hem överlycklig. Jag fick alla rätt. Jag fick 100 poäng. Grannarna längs gatan. Innan de ens öppnar några fönster eller dörrar skulle de börja förbanna där hemma. Vad är det att skryta med? Så du fick alla rätt. Vad är det med det? Vem har inte fått alla rätt?
Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket.
Så olika tänkesätt får olika konsekvenser. I själva verket är det en manifestation av ett fasthållande. Det är just avundsjuka. Den här avundsjukan gör relationerna mellan människor mycket spända. Människor respekterar inte varandra och hugger varandra i ryggen. Utlänningar förstår inte. De säger, ni kineser bråkar med varandra och skapar problem för er själva. Människor som har varit utomlands vet att utlänningar säger, varför har ni kineser så dålig sammanhållning? Han skapar problem för honom och hon skapar problem för henne. Låt säga att en människa anställs och gör ett bra jobb. Snart kommer någon och rör till det och säger dåliga saker om honom, bara för att förklara att vårt folk... Så avundsjuka stör dagens människor mycket allvarligt. Detsamma gäller kultiverare. Du har just börjat på kultiveringsvägen, så du har också många brister i det här avseendet. Mycket avundsjuka som du måste släppa. Varför tar jag upp den här frågan med sånt allvar? Därför att det finns en regel. En regel huggen i sten. Att om du inte släpper avundsjukan kommer du aldrig att uppnå Zhenguo, den upprätta frukten. Oavsett hur bra du har kultiverat för övrigt så får du inte lov att lyckas. Så den här frågan är mycket allvarlig. Till och med bland utövare visar det sig också väldigt starkt. Vanliga människor är respektlösa mot varandra, vilket leder till dålig sammanhållning och de känner sig obalanserade i hjärtat. Varför? Framförallt för att de tänker, du har två armar och ett huvud på dina axlar, precis som jag. Varför ska du tjäna mer än jag? Naturligtvis, även om det är samma arbete, är lönerna olika. För på ytan verkar det bero på om man gör ett bra eller ett dåligt arbete, på hur bra man arbetar. Men i själva verket beror det på ens medfödda grund. För några år sedan, när absolut jämlikhet var populärt, sades det att alla människor föds likadana och att det är saker efter födelsen som förändrar människor. Jag säger att de orden är för absoluta. Hur kan det då finnas män och kvinnor? Och en del bebisar föds nu med sjukdomar. Nu är det ännu konstigare. En del föds med hår, med tänder eller de kan prata. Det finns allt möjligt. Så det är inte likadant i alla situationer. De säger att saker som sker efter födelsen förändrar en människa. Jag säger att det kanske inte är så. För hans liv arrangerades på det sättet för länge sedan. Hur kan det vara likadant? Han går bara genom livet enligt sin i förväg arrangerade livsväg. Om han inte har dessa saker i sitt liv, kan han då kämpa dem till sig? Det kan han inte. Så han blir avundsjuk. Han kan inte äta bra eller sova gott. Han får sjukdomar i hela kroppen. Och som gammal blir han pessimistisk, besviken, bitter och obalanserad och lider av alla sorters sjukdomar, helt nedslagen av sina misslyckanden. För han kan inte se den här principen. Det är som principen jag talade om förut. Du ser någon som inte duger till någonting. På fabriken verkar han helt oduglig medan du gör allt bra och alla berömmer dig. Eller ni är på samma kontor och inget han gör blir bra medan allt du gör ser bra ut. Men han är den som blir befordrad till chef och blir till och med över dig. Så du blir obalanserad i hjärtat och går runt och klagar. Människor förstår inte detta. Trots att han är helt inkompetent har han det i sitt liv. Du är kompetent men du har det inte i ditt liv, eller hur? Så hur du än försöker så går det inte. Såvida du inte begår stora missgärningar och tar saker från andra som du inte skulle ha. I så fall genererar du mycket karma. Vanliga människor kan inte se den här nivån av principen. Så på gamla dagar har de inte fått någonting och de blir besvikna och modfällda. Inte ens som gamla kan de ge upp det här fasthållandet och de lever ett tröttsamt liv. De är förvirrade och vet inte hur de ska leva. Självklart, vår föreläsning är för utövare. Det är faktiskt så här. Bland vanliga människor manifesterar sig avundsjukan väldigt intensivt. Men det manifesterar sig också bland utövare. Naturligtvis är graden och omständigheterna olika. När någon utövar bättre än du blir du obalanserad i hjärtat. Även bland ansvariga för våra assistentcenter blir vissa individer obalanserade om de blir ersatta. Naturligtvis, de flesta av dem tar det mycket bra. En del skulle säga, jag är bättre än honom. Hur kommer det sig att jag blev borttagen och nu är det han? Gjorde jag dig till chef eller bad jag dig att tjäna andra? Om du vill bli chef, gå och bli en på jobbet och du tjänar pengar också. Här är alla frivilliga. Vad finns det att vara fäst vid? Du anstränger dig helt och hållet för att gagna andra. En del personer tar hem flaggor och låter inga andra använda dem, som om de hade getts till dig personligen. De är till för att sprida falungong. Vem ska du sprida falungong till i ditt hem, eller hur? Där hindrar oss från att sprida metoden. Hur kan du säga att du lever upp till en utövares standard? Gör du på rätt sätt? Handlar det inte om den frågan? En del människor. Naturligtvis finns det mycket få sådana människor i vår skola, men det är rätt allvarligt i andra skolor. I andra qigong-metoder bråkar de sinsemellan om pengar, de respekterar inte varandra och det finns också stridigheter mellan olika metoder. Den ene förbannar den andra, sedan förbannar den andra tillbaka. Det är en enda röra. Är det inte allt orsakat av avundsjuka? Du är bra, han är dålig. Du är bra, han är dålig. Det är alltihop vanliga människors fasthållanden. Allt detta är att vara en vanlig människa. Vad är det för nytta med att kultivera i så fall? Vad är det för nytta med att kultivera? Det är meningslöst. Det här är förstås mycket svårt att släppa. Även i Dao-kultivering i det forna Kina hade många detta fasthållande. Väldigt många. Till exempel finns det i böcker berättelser om hur Zhang Ziya fick i uppdrag av den ärofulla gudomliga av ursprunget att ge titlar till gudomar. Shang Gongbao kunde inte tåla det, så han blev mycket avundsjuk och sa, om mitt huvud skärs av så kan jag sätta tillbaka det på mina axlar. Ändå valde han den här rutten gamle mannen. Du bad honom göra det och inte mig. Sedan ställde han jämt till med problem för honom. Det här är bara en historia, men den illustrerar poängen. Genom historien har det alltid funnits avundsjuka bland lärjungar till samma mästare. Frågan är mycket allvarlig. Blir man inte kvitt avundsjukan kan man aldrig lyckas i kultivering. Förr, om man talade om övernaturliga förmågor i ett tempel, var det helt naturligt. På Sakyamunis tid talade de om övernaturliga förmågor och Sakyamuni använde dem. Av hans 10 seniorlärjungar ansågs Mu Jianlian vara nummer 1 i övernaturliga förmågor. Och bland hans 10 kvinnliga seniorlärjungar var det Lian Huase som var nummer 1. Det finns många historier om dem. Men om man talar om övernaturliga förmågor i dagens tempel så säger de att man har blivit vansinnig genom övning. Varför? Därför att de där abbotarna och seniormunkarna i templen. Naturligtvis har det funnits många stora munkmästare genom den kinesiska historien, men det blir bara värre och värre. Varje generation är värre än den föregående, och när det har förts vidare till idag är det ännu värre. Så abbotarna, de stora munkarna och seniormunkarna i klostren har inte nödvändigtvis utmärkt medförgrund. De är bara gamla, så det är deras tur att ta de positionerna. De är titlar givna av vanliga människor, inte av buddhor. Självklart, när någon blir abbot betjänas han av andra och han har det bra. Men ju mer han betjänas, ju mindre han anstränger sig, ju mindre han lider, desto svårare är det för honom att lyckas i kultivering. Men en juniormunk som arbetar vid spisen och lagar maten har kanske inte en liten medfödd grund. Man kan inte basera det på hans position. Han lider mest och har lättast att bli upplyst. Så en dag blir han upplyst och munkar från hela templet söker upp honom för att ställa frågor. Abboten kan inte stå ut med det. Hur kan jag fortfarande vara abbot? Det är inte bra. Han blir fruktansvärt avundsjuk. Hur blev han upplyst och inte jag? Nej, det här går inte. Han har blivit vansinnig genom övning. Kasta ut honom från templet. Tvinga bort honom. Successivt ledde detta till dagens situation. För allt tal om övernaturliga förmågor i tempel sägs vara vansinnig genom övning. Det är allt jag ska säga om avundsjuka. Det är en mycket allvarlig fråga. Många människor i dagens samhälle, det vill säga när mänskligheten har nått det här stadiet, orsakas många saker av avundsjuka. Det är inte mycket tid kvar. Härnäst ska vi tala om förhållandet mellan sjukdomsbehandling på sjukhus och sjukdomsbehandling med qigong. Alla vet att sjukdomsbehandling med qigong. Qigong är den lägsta nivån av kultivering. Så en qigongmästare är i själva verket en kultiverare. När en kultiverare behandlar sjukdomar kan det fungera. En kultiverare på hög nivå kan nå den nivå där han kan lösa upp karma, medan en kultiverare på låg nivå inte kan det. Han kan bara skjuta upp sjukdomen så att du inte får den nu, utan får den ett halvår till ett år senare, eller några år senare. Eller när han skjuter iväg sjukdomen långt bort så omvandlas den till andra svårigheter. Du är inte längre sjuk, men kanske råkar din familj ut för en del missöden. Eller också förflyttas den till dina släktingar eller goda vänner. Det blir sådana problem. Så vanligtvis kan qigongmästare som fortfarande är i kultiveringsprocessen inte nå målet att upplösa karma. De kan bara skjuta upp karmans verkan eller omvandla karma. Eftersom många qigongmästare kultiverar sina sekundära medvetanden vet de själva inte vad de gör, hur det görs, hur sjukdomen botas. Allt de vet är att sjukdomen är borta och patienterna vet också att de mår bättre, att de inte verkar vara sjuka längre, men de kan inte lösa problemet helt. Bara någon som har kultiverat till en mycket hög nivå kan verkligen lösa det här problemet från roten. Men vare sig det är på hög eller låg nivå så har dessa kultiverare genom åren botat många människors sjukdomar och har gjort många människor friska. Det är välkänt bland allmänheten. Varför skulle annars så många människor öva qigong? Det är en populär aktivitet som inte kan ignoreras. Jag skulle säga att det nu finns mer än 100 miljoner människor som övar qigong. Det är en så populär, storskalig aktivitet över hela landet att man inte kan låtsas att det inte existerar. Man kan inte förneka det. Varför tror människor på det så mycket? För att det verkligen kan uppnå effekten att stärka hälsan. I den här existerande fysiska dimensionen med vanliga människor bryr de sig inte vart sjukdomen har tagit vägen. De mår bra nu och de är friskare. Så det kan spela en sån roll och uppnå ett sånt tillstånd. Det vill säga, qigong har haft effekt på människors hälsa. Det kan ingen ignorera och ingen förneka. Men det finns en del läkare som är ganska envisa och inte tror på qigong. Så fort man nämner qigong säger de något ganska fientligt, orimligt och ovetenskapligt. De säger, om er qigong kan bota sjukdomar, vad behöver ni då oss läkare till? Det är vad de säger. Det är rätt orimligt och också ganska fientligt. Så det täppte till munnen på en del qigongmästare och de hade svårt att förklara det. I själva verket, när en kultiverare inom qigong behandlar sjukdomar med kultiveringsmetoder så använder han saker på en fa-nivå som är högre än och bortom vanliga människor för att kunna bota vanliga människors sjukdomar. Det vill säga, han ingriper i vanliga människors angelägenheter. När en kultiverare gör dessa saker av medkänsla och i liten skala för individer, för ett fåtal bra människor och det inte har någon storskalig effekt i samhället, så är det inget problem. Men att göra det som ett yrke kommer absolut inte att föra något gott med sig. En genuin kultiverare kan göra det för sina lärjungar. Det är heller inget problem. Men om qigong, om de här kultiveringssakerna skulle föras ut i samhället och göras till sjukhus eller rehabiliteringscenter, eller om qigongmästare bildade grupper för att bota sjukdomar, så skulle man se att behandlingarnas effektivitet skulle minska dramatiskt. Vanligtvis fungerar deras behandlingar redan första gången. Men nu skulle de bli som sjukhus. Det skulle också kräva flera behandlingsomgångar och skulle inte nödvändigtvis vara lika bra som på sjukhus. Varför skulle det bli så? Därför att det vanliga mänskliga samhällstillståndet inte får saboteras lättvindigt. En extraordinär fa får inte tas fram villkorslöst för att störa de vanliga människornas fa. Vill du lättvindigt röra till vanliga människors principer? Den här nivån är bara någonting inom den här fa-nivån. Att lättvindigt röra till den, hur kan det tillåtas? Det är principen. Så det kan inte användas för att etablera sjukhus. Det kan inte göras på så sätt i stor skala. Toppen för qigong, vilken inföll under de senaste åren, kom sig av en speciell historisk period, ett särskilt tillstånd. Den tiden är nu förbi. Det vill säga, den grundläggande orsaken är att qigong inte kan ersätta sjukhus. Det kan den verkligen inte. Men kan den behandla sjukdomar? Ja, självklart kan den det. Därför, om man vill föra en människa till ett tillstånd där han kan kultivera, kan varenda komplicerad sjukdom rensas ut från hans kropp åt honom. Så är det. Så när något på en så hög nivå, något som når ett så högt rike, tas fram för att behandla vanliga människors sjukdomar, får det självklart mirakulösa effekter. Men dessa saker får inte störa det vanliga mänskliga samhället i stor skala. Självklart finns det qigongmästare som säger att sjukhus inte kan behandla sjukdomar, att medicin är gift och kirurgi är mord. De orden är också för absoluta. Vem vet hur en del blev qigongmästare? De gillar att fastslå definitioner utifrån ytliga förståelser. Visst kan sjukhus behandla sjukdomar. Vem skulle annars gå till sjukhus? Tas inte saker bort med kirurgi? Erkänner du inte att de kan behandla sjukdomar? Mediciner kan faktiskt ha effekt, så sjukhus kan faktiskt behandla sjukdomar. Men varför kan många sjukdomar inte diagnostiseras nu för tiden? Och varför kan många diagnostiseras men inte botas? Det beror på att de medicinska metoderna är på vanliga människors nivå och utvecklas i linje med människans vetenskap. Så de kan inte utvecklas på ett särskilt sätt. Men sjukdomen är bortom vanliga människors nivå. För som jag sa, sjukdom är karma. En del karma är stor som ett berg, så den är mycket svår att behandla. En del levereras som genom ett rör. Du botar den och efter en stund kommer den tillbaka. Dessa är svåra att bota. De kan inte botas. Så medicinska metoder kan bara vara sådana. De kan bota vissa sjukdomar, men inte andra. Så sjukhus tror på tidig behandling. När den är lindrig är den lätt att behandla. När den är allvarlig är den svår att behandla. Det ligger en del sanning i det. På tal om att behandla sjukdomar, låt oss tala om kinesisk medicin, eftersom den är direkt besläktad med qigong. Nu för tiden finns det många institut med kinesisk medicin som övar qigong. Var noga med att inte öva falsk qigong. De skadar alla sina elever. Kinesisk medicin spelade en stor roll i det forna Kina. Och det kom fram sådana stora läkare som Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Che med flera. Dessutom, vilket framgår av uppgifter i medicinska texter, hade alla dessa personer övernaturliga förmågor. Som jag just sa var forntida kinesisk vetenskap mycket visare än den nuvarande vetenskapsmetoden som har kommit från väst. Och den skulle ha utvecklats mycket snabbare. Men kineserna har ett unikt karaktärsdrag. De säger, om jag inte möter en god människa kommer jag inte att föra mina saker vidare. Jag kommer att ta dem med mig i graven. Så många saker kunde inte komma ut i allmänheten och successivt ersattes de med mycket, mycket praktiska västerländska saker. Då fokuserar de bara på de praktiska sakerna. Och nu utvecklas det längs den vägen, vilken jag skulle säga är mycket långsam. Forntida kinesisk medicin var också mer utvecklad än modern medicin, en modern västerländsk vetenskap. En del kanske inte tror mig och säger att de moderna medicinska metoderna för behandling och diagnos är så avancerade. Med datortomografi, ultraljud och röntgen med mera. Till och med sjukdomar i dina inre organ kan ses. Jag säger, inte nödvändigtvis. Ni vet, nedteckningarna i medicinsk litteratur visar att Hua Tuo, Sun Simiao, Li Shizhen, Bian Che och alla andra stora läkare hade övernaturliga förmågor. Deras himmelska öga kunde se människokroppen. Dessutom, när ens nivå är hög, när jag står här och tittar på dig, kan jag se dina fyra sidor från den här enda positionen. Och jag kan också se dina vävnader, lager för lager. Jag kan också gå igenom den här dimensionen och se sjukdomens grundorsak i en annan dimension. Kan er moderna medicin uppnå det här? Den är inte ens i närheten. Dessutom bär jag med mig det här överallt och den förbrukar ingen energi. Er utrustning fungerar inte utan ström och den är så skrymmande att den skulle vara svår att flytta. Och den här saken följer bara med mig. Så vem tycker du är mest utvecklad? Det är samma sak med botande effekten. När jag var i staden Qichihar såg jag en man som drog ut tänder. Det var inte att lura människor. Han skulle inte ha kunnat lura mig. Han hade en så stor hög med utdragna tänder. Han hade lagt en tygbit på marken och på den låg den hög med tänder. Det var morgon och många qigong-utövare kom från parken och kom förbi för att se det roliga. Om någon hade en dålig tand skulle han säga, kan du dra ut min tand åt mig? Han tog inget betalt för att dra ut tänder. Han gjorde det främst för att få folk att köpa hans medicin. Så han hade den här lilla flaskan med sin medicin. Någon gul vätska som avgav en mycket stark gul ånga. Så vad gjorde han? Har du en dålig tand? Vilken? Okej. Han skruvade av locket och satte flaskan mot din kind mitt för den dåliga tanden. Sedan fick han dig att suga in luft. Suga in den vid kinden, sådär. Efter att du sugit in några munnar med luft hade det knappt gått åt någonting av den gula flytande medicinen. Sedan stängde han flaskan och ställde undan den. Sedan, medan han sa hur effektiv hans medicin var, rotade han runt efter något. Rotade runt efter vad? Ur sin ficka tog han fram en tändsticksask och tog ut en tändsticka. Sedan lyfte han personens kind. Det hade bara gått en liten stund vid det här laget. Sedan tog han tändstickan, satte den mot tanden och med en lätt snärt kom tanden ut. Dessutom fanns det bara en tunn blodstrimma. Det blödde inte. Han drog ut tänder för vem som än bad om det. Ingen blev avvisad. Han hade en sådan hög med tänder där. Jag var förbluffad. Jag såg att medicinen var väldigt kraftfull. Han var inte från trakten, för man kan känna igen nordostbor, och han var inte från trakten. Många saker förs vidare bland folket och det finns fortfarande många bra saker. Om ni går till en västerländsk tandläkare tycker ni att västerländsk medicin är avancerad. Men om ni går dit för att dra ut en tand går det illa. Instrumenten skiner och de snurrar automatiskt med automatiska drivremmar. Det är väldigt fint. Stolarna är också fina, men vad hjälper det? Låt oss se på hur effektivt det är och hur det utförs. Du sätter dig där. Du behöver dra ut en tand. Okej, hur dras den ut? Först ger han dig bedövning, vilken förstås inte verkar omedelbart. Injektionerna gör också ont. En spruta här, en till där. De får dig att skrika. Hur som helst, snart är det bedövat. Så fort det är bedövat drar han. Ni vet säkert hur det går till. Han tar en stor tång, en riktig tång i järn och ka-ka-ka rycker ut din tand. Det är bara att dra, inget annat än att dra. Men tanden går sönder och roten sitter kvar inuti. Vad ska göras? Han tar en stor järnhammare och en mejsel som en snickare och bang, bang, bang försöker flisa ut den. Även om det inte gör ont i köttet så gör det ont i hjärtat. Du skälver och darrar. Med stort besvär tar han hand om det och sedan tar han fram detta sofistikerade instrument och börjar borra. Borrar tills du skakar, eller hur? Du spottar ut en massa blod. Sedan går du hem och hämtar dig ett tag innan du kan komma tillbaka och få en löstand. Så vem tycker du är mest avancerad? Den första använde bara en tändsticka och tog ut tanden med en lätt snärt. Naturligtvis, det här är inte för att nedvärdera någon eller för att säga att västerländsk medicin är sån och sån. Men så är allt nu för tiden. Forntida kinesisk medicinsk vetenskap var verkligen mycket avancerad. Men då talar jag inte om modern kinesisk medicin. För den är en produkt av att kombinera kinesisk och västerländsk medicin. De första som utexaminerades från instituten för kinesisk medicin undervisades av läkare i västerländsk medicin. Nu kommer många av deras metoder för diagnos och behandling från västerländsk medicin. Naturligtvis har vi en del läkare i kinesisk medicin som sitter här. Tänk inget negativt, det är ett allmänt fenomen. Den nuvarande kinesiska medicinen är verkligen sådan. Det spelar ingen roll hur briljant du är. Det finns ingen Hua Tuo, Li Shi Zhen eller Bian Che. Kinesisk medicin har utvecklats nu och den har populariserats och marknadsförts. Men dess essens kritiseras. Och vad som förs vidare är bara några erfarenheter och recept. Eftersom vi var inne på ämnet idag nämnde jag bara dessa saker. Det är allt för idag.